When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din sekulära soppa. Din sandblästrade cykel i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Hej. Det är alldeles kolsvart i min studio. Jag har inte dragit upp jalusiet för fönstret. Och jag har inte tänt mina lampor. Det är helt enkelt mörkt som i en tanke här inne. Och anledningen till det är väl att jag ville ha det så. Jag vill vila lite. Så du behöver inte tänka på det. Du kan bara ha med dig det om du känner att det hjälper dig. Att jag sitter här i kolmörker. Annars behöver inte du bry dig om alls vad jag säger. Eller gör eller berättar eller någonting faktiskt. Det är som vanligt här. Det är som det är, det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Tänk att det ska vara så svårt att låta den tanken gälla i varje enskilt ögonblick. Jag menar, det här kan jag ju sitta och säga. Det är ju jättelätt att säga i en podcast. Att det är som det är och låta världen få vara en flod som flyter förbi en liksom. Men det är så svårt. Det är så svårt att leva det. Om jag fick en önskan uppfylld, så skulle det ju vara det. Att jag hade som en knapp att slå på bara. Och då kunde jag bara låta världen passera genom mig. Utan motstånd. Utan att jag måste haka fast i saker och bara dras med av känslor och tankar. Negativa mest, förstås. Det är ju de man oftast lider av. Det är klart att man vill ju kunna haka fast i saker som är njutbara. Den där plötsliga lyckokänslan eller förälskelse eller eufori på olika sätt. Men alla de där negativa känslorna, tänk om man bara kunde trycka på en knapp, så inte att de blockerades. Jag hörde en intervju med Mattina någon gång där hon sa att hon bekymmer hade hon en liten kista inuti sig. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa. Hon hade som en liten kista inuti sig och där la hon alla sina bekymmer och så låste hon igen där. Det väckte ju en massa obehagliga bilder i mig. Det är ju inte så jag menar när jag tänker att jag vill acceptera att det är som det är. Mer än att, hur ska jag förklara detta? Att, så man erfar en stark negativ känsla. Den tar stor plats. Anledningen till att den blir negativ är ju i mångt och mycket att man försöker komma bort från känslan, eller hur? Det är ju att den tar så stor plats och att man inte förmår göra någonting annat som gör att det blir svårt att göra andra saker. Nu lät jag konstigt när jag pratade, insåg jag. Alltså det blir svårt, det finns inget utrymme över för annat, det blir trångt. Och det är ju det som är det besvärliga. I sig är ju känslan bara en känsla. Den är ju ingenting utan den mängd som den tränger undan. Alltså när man sänker ner en stor tung sak i ett badkar, då trycker den undan samma massa som den väger av vattnet. Så är det ju också med negativa känslor. Låt säga att en negativ känsla väger en viss mängd, ett visst antal kilo. När man sänker ner den i sig själv så tränger den undan samma mängd övrigt i en själv som den väger. Så om man istället tänkte om och istället kunde etablera på sant och på riktigt i sig själv bilden av att det inte finns någon bestämd massa i mig, utan att det finns plats för hur mycket som helst i mig. Om jag liknar min egen personlighet vid vattnet i ett badkar och så sänks det ner ett bekymmer i det där badkaret, då skvalpar det ju över på kanterna. Men låt oss säga att det inte finns något badkar. Låt säga att jag är lika fritt flygande som gas i rymden. Då gör det ingenting om man sänker ner eller för in ett tungt bekymmer där. I den här gasmassan. Visst, gasen skingras ju kring objektet. Den negativa känslan. Men det blir inte trångt för gasen, för det finns en oändlig rymd runt omkring för gasen att breda ut sig. Så vill man ju ha det. Så när det kommer en negativ känsla så makar man bara på sig runt omkring det och betraktar den där objektet, den där negativa känslan som ligger där mitt i gasmolnet. Och den är bara där. Den är ju ingenting annat än den materia som den annars tränger undan, än den massa som den annars tränger undan. Om den inte kan tränga undan något så gör det ju inte ont. Så känns det inte hemskt. Och det där känns ju så vettigt i mitt huvud. Kanske inte i ditt, för att jag har ju en gud, alltså ibland så när jag pratar om saker så brukar folk, det har hänt mig flera gånger, även kompisar alltså, som säger, alltså jag förstår inte vad du pratar om, Henrik. Jag förstår inte vad du pratar om. Och då känner jag, sorg och skam och sådär. För det är ju det värsta jag vet med obegriplighet. Nu sa jag emot mig själv. Jag älskar obegriplighet, men obegripligheten måste vara konsekvent. Jag tycker inte om rabblandet. Jag hade en teaterprofessor på scenskolan som bara rabblade. Han gjorde precis som jag gör här i Somna med Henrik, fast på lektionstid. Han började prata om en sak och sen slutade han med att prata om den kommunistiska manifestet. Liksom. Och det var alltid väldigt frustrerande, för jag ville ju bara lära mig hur man spelade teater. Jag var inte så intresserad av hur det var i Bratislava på 60-talet som mimare. Liksom. Det var inte det allra viktigaste för mig just då. Och ibland så känner jag att jag är lite sån själv. Så då blir jag ledsen då när folk säger att jag är obegriplig. Men jag försöker verkligen vara begriplig. Så för mig är den där tanken att det inte finns någonting annat, att det inte finns någon begränsad yta i mig. Konkret exempel. Om jag är ledsen en dag, känner djup sorg över någonting. Någonting som händer eller har hänt konkret. Och så ringer någon och säger, vill du följa med ut och fika i Humlegården? Vi säger att det är sommar när det här händer, för annars är det ju ett väldigt märkligt förslag. Vill du följa med ut och sitta på en filt och fika i Humlan? Då säger jag, nej, för jag har sån sorg. Liksom. Jag klarar inte det. Jag klarar inte av att göra det. Då säger jag ju, implicit så säger jag ju att det finns ett begränsat rum inuti mig. Och just nu äger sorgen hela det rummet. Och jag vet ju att det är så här det funkar. Jag vet ju att det är så här vi är byggda. Sorgen tar all plats. Men om man leker med tanken på att det inte finns en begränsad yta där inne. Utan sorgen är där och den äger inte mindre riktighet än någon annan känsla. Den är precis vad den är. Stor. Enorm, tung. Men det finns ingen anledning för mig att tränga ihop mig med den. Jag kan precis lika gärna vara glad också. Stolt också. Nyfiken också. Rädd också. Att det finns plats för mig för flera känslor än en. Det där är ju typ en livsresa. Men jag tror att om man hade ett sånt förhållningssätt till livet skulle det vara lättare att acceptera världen runt omkring sig. För det är ju väldigt sällan som någonting bara är en sak. Det var så många år som jag gick omkring och var rädd och trodde jag var tokig och så när jag kände saker som jag inte kunde beskriva. Men det är ju en språk- och kulturdefekt snarare än någonting som är fel i mitt huvud. Jag känner ju vad jag känner att jag känner. Det är ju ingenting som har att göra med vad som är normalt eller riktigt eller friskt. Anledningen till att jag tänkte att det här var ett symptom på att det var någonting fundamentalt fel på mig var ju att jag inte hade fått lära mig att det inte finns något begränsat rum kring mina känslor. Och nyss så jämförde jag ju känslor vid stora, tunga objekt. Men de kan ju precis lika gärna vara olika sorters gas ju. Som bara integrerar med varandra. Skapar nya gasformer. Det var faktiskt en bättre tanke och känsla, tycker jag. känslan av gas. Alltså jämföra, likna känslor vid gas. För de är ju så flyktiga. Jag hade under en period så hade jag så otäcka jättejobbiga tankar som dök upp när jag satt i känsliga möten och sånt där. Om man satt i ett möte med någon som kanske potentiellt kunde ge en pengar eller för något projekt man ville ha pengar till, eller om det var att jag satt i en intervju kanske eller någonting sånt, så kunde jag ibland överfallas av bilder i huvudet hur jag gör någonting som vore socialt förödande. Typ sticka den här personen med min gaffel. och så. Eller hoppa på den och börja brottas med den. Och så här. Du vet, alltså man sitter i en intervju och så säger journalisten typ, hur började det med att somna med Henrik? Och då ska jag kasta mig över bordet och brotta ner honom och typ ta nack, så här, nackgrepp. Parterläge liksom. Och bara gnugga med knogarna i hårbotten så här hårt. Och typ så här, pussa honom på kinderna. Alltså det är helt fullständigt. Alltså det vore en katastrof för mig. På ett mänskligt och karriärmässigt plan. Och för honom också naturligtvis. Och det finns ju ingenting i mig som någonsin skulle... liksom, det är inte det att jag sitter och känner att jag vill göra det. Utan snarare tvärtom ju. Men förr så kunde den där känslan... Men den dyker upp då, den där känslan och tanken. Att göra socialt fullständigt oacceptabla saker i känsliga situationer. Alltså, då kan jag plötsligt... Numera tycker jag inte det är så besvärligt. Men jag tyckte det för... Jag kunde bli rädd liksom, för vad är det som bor i mig? Är jag tokig? Så kunde jag tänka. Vill jag det här? Vad är jag för en störd person? Och så kunde man sitta och försöka föra bort den tanken. Ta bort den. Tvinga bort den. Och det gick inte, det går ju inte. Det vet du ju säkert också, Somna, att det går ju inte att tvinga bort en tanke. Våra hjärnor är ju byggda för att komma ihåg saker som är besvärande eller otäcka eller farliga för oss. Våra hjärnor ser ingen skillnad på en social blunder och en sabeltandad tiger. Det finns ingenting i hjärnan som säger det här är inte farligt på riktigt. Utan så fort jag uppfattar någonting som farligt så kommer min hjärna att påminna mig om det ända tills jag inte längre uppfattar det som farligt. Och det är ingenting som man kan resonera kring. Det är ingenting som man kan säga åt sig själv, skärp det nu. Det går inte. För hjärnan, den delen av hjärnan, är ingen logisk del av hjärnan. Det är två olika delar av huvudknoppen. Så man får helt enkelt lov att lura sig själv. Så det jag började göra när jag fick sådana här tankar var att jag sa till mig själv, okej, vad tråkigt då. Får jag sucka lite och tänka, okej, nu kom den här tanken. Ja, då får jag fundera på den ett tag och inte göra motstånd mot den. Så då kunde jag sitta där och fantisera att jag gjorde detta socialt förödande, förbjudna i den här känsliga situationen. Och jag fick svettningar längs ryggraden och kände hur obehagligt steg. Speciellt eftersom jag då hade någon typ av föreställning också av att det här var någonting som kom från mig på riktigt. Alltså att det var ett behov hos mig. Och att rätt vad det är så tappar jag det och så gör jag det här hemska då. Alltså så var det ju inte då. Därför det var ju rädslan för det som gjorde det besvärligt för mig. Det som hände till slut var, i alla fall, i takt med att jag också läste mycket om beteendevetenskap och så. Och idén att exponering är det enda sättet att komma ur såna här mönster. Så jag tänkte och tänkte och tänkte på det. Och till och med ibland i andra situationer när jag inte befann mig i någon socialt känslig eller laddad situation. Så tvingade jag mig själv att fundera på det här ångestladdade. Och i början var det obehagligt. Men ganska snabbt så blev det mer som någonting rutinartat som jag var tvungen att göra. Och till slut så hade det gått flera veckor och jag hade inte ens tänkt på det. Och så ska jag väl säga att det där kommer ju och går. Alltså, det kallas för disruptiva tankar. Disruptiva tankar kommer och går i ens liv. Det är inte som att man blir botad från det. Men numera, och nu kommer jag få äta upp mina ord, jag kommer väl att motbevisa mig själv i nästa vecka typ. Men numera, jag säger det nu då, så har jag jinxat det klart. Numera så känner jag mig nästan lite spänd och pirrig när jag får en disruptiv tanke eller en annan orostanke i mitt huvud. För då kan jag känna, vad coolt, nu får jag testa om det funkar. Jag gillar verkligen tanken på mig själv som en maskin som man kan manipulera precis som vilken annan maskin som helst. En fin maskin är jag. En mycket sinnrik och kapabel maskin. Och det finns spektra i maskinen jag som jag inte förstår eller kan kontrollera. Och som heller ingen annan förstår. Vad är vårt medvetande och allt det där? Men det är spännande tycker jag faktiskt. Så när det kommer starka oroskänslor i mig numera så tycker jag ju förstås att fortfarande att det är lika otäckt. Men då har jag hjälp av de här två tankarna. Dels, undrar om jag kommer att kunna fixa det med den här metodiken. Och dels, det finns inget förslutet rum i mig. Jag är lika stor som rymden på insidan. Det är ju en bild naturligtvis för att det är klart att jag är försluten. Jag är ju omgärdad. Jag befinner mig ju i den här påsen som är min hud som går omkring på jorden. Men som en inre bild. Och man kan ju stödja sig på det att vi inte vet vad det är att vara medveten. Det lämnar ju en del utrymme för mysticism och spännande tankar. Och lite eskapism kanske också. Vi sitter ju med nycklarna till vår egen helt otroliga värld som bara vi har nycklarna till. Den på insidan. Men det här som jag sitter och säger nu till dig, somna. Fina, fina somna. Det är ju bara en liten, vad säger man? Avspegling av det som faktiskt händer in i mig, precis som in i dig och dig. Det är ju inte, ingenting jag säger kan göra det rättvisa, det som finns här inne. Och anledningen till att jag säger det här är ju inte för att på något vis promota mitt eget inre, utan för att betona min poäng. Att det som finns inuti dig liksom är ju, oavsett vad du tänker att en människa är, så äger du ju förmågan att röra dig i ditt eget inre rum. Och det kan du välja att titta på som ett litet, litet hermetiskt tillslutet rum. Eller en oändlig rymd eller någonting däremellan. Och vi kan ju ändra det som vi har behov till. När jag går in här i min studio i Äventyrsvargen så känner jag ju ibland att det är en typ av manifestation av mitt eget inre rum i den hermetiska bemärkelsen. Jag är innesluten i någonting tryggt med starka metallväggar runt omkring mig och ett skyddande mörker och ingen vet vad jag gör här inne. Och den här är inte oändlig. Den är i allra högsta grad överblickbar. Så det finns ju ett värde i båda bilderna. Men båda två är ju lika sanna eller lika osanna beroende på vilken sida av perspektivet man betraktar det. Visst är det otroligt begripligt det jag säger. Somna. Jag ber om ursäkt. Ja, men å andra sidan, det är ju meningen att du ska somna till det här. Så det är väl så. Det fanns ett program på SVT för många år sedan som handlar om livsåskådning. Och då pratade, då hade jag skrivit en bok som heter Livskartan, som var min första bok, kom ut 2002, 2003 kanske, som handlar om Nils, som vars pappa blev svårt sjuk. Det kan man säga att det var en det. Det fanns inslag av religion i boken. Nils föräldrar var religiösa. Det var ju någonting så himla omodernt som en bok som tog upp Gud för en barnläsargrupp. Det var ju, gjorde att boken sålde ingenting alls, blev ett riktigt fiasko. Ja, det var helt enkelt en... Och jag kan väl också säga att jag... Det var helt enkelt inte en jättebra bok heller. Kanske jag verkligen kan säga nu så här 24 år efteråt. Nej, 20 år efter, 21 år efteråt. Men då var jag med i det här programmet på SVT då om religion och pratade om vikten av att acceptera... Redan då höll jag på att giddra alltså. Vikten av att acceptera smärta. Jag var väldigt intresserad av den här filmen om C.S. Lewis. Heter den The Remains of the Day? Jag har glömt bort nu. Anthony Hopkins spelar i alla fall C.S. Lewis, författaren C.S. Lewis. Och hur han hela sitt liv liksom... Ja, filmen gör ju gällande att han predikade liksom lidandets, vikten av lidande. Att lidande är det som formar en människa. Men en människa är ett opolerat stycke granit. Och lidandet är mejsens hårda slag som skapar människan på något sätt. Det är ett ganska obarmhärtigt sätt att se på det. Men jag var då som ung människa väldigt tilltalad av idén av att säga ja till lidandet. Att inte bara lägga sig under det som en, som ett roadkill. Utan att stå stadig i det där liksom och säga... Ja, jag tror inte att jag riktigt köpte hela den här stenhuggarbilden. Men jag var ganska tidigt väldigt intresserad av idén att anpassa mig till en värld där lidande är frekvent. Men det här var inte så himla liksom lätt att säga då när man var 20 plus. Jag fattade ju knappt vad jag hade för tankar själv. Och jag minns att det var den här intervjun då med mig. Vi stod ute på Gärdet i vinterlandskapet. Och han sa efter, och journalisten sa efteråt, att jag förstod faktiskt inte ett ord av vad du sa. Och när jag sen såg intervjun så förstod jag vad han menade. För det var ju som att jag var... Jag var full. Eller inte full, men hög liksom. Eller jag vet inte. Ja. Jag hade väl den där bilden av att jag inte behöver vara begriplig. Och det var ju långt innan det stämde. För nu behöver jag ju inte det. För nu har jag den här podden. Och det är meningen då att jag får säga vad jag vill här. Men då... Då hade jag ju 20 år framför mig typ av att jag hade väldigt stort intresse av att vara begriplig. Och det skadade ju mig då eftersom jag inte var det. Henrik Ståhl, han är den där konstiga killen som jobbar i Bolibompa men som ingen egentligen förstår vad han säger. Förutom när han spelar sin pjäs om mobbning. Det skadade ju mig i min karriär kanske. Jag gjorde väl mig inte direkt till en lyckligare människa heller. Jag skulle önska att jag var bättre på att formulera mig konkret. Men ibland känner jag när jag pratar att språket räcker inte till. Språket räcker inte till för att säga det jag verkligen tänker. Och det är nog, tror jag, mitt livs största tillkortakommande. Att jag inte förstår hur jag ska förmedla det jag verkligen tänker. Eller att jag, rättare sagt, inte ens förstår vad jag tänker. Men det här är sant. Det är inte någon, det är inte något man bara, jag bara säger. Det är sant att jag förstår faktiskt inte riktigt vad jag tänker. Ja, det är som det är. Och det är väl tur att det finns en plats för mig också då här med den här podden då. I alla fall, C.S. Lewis blir ju motbevisad i sin lite kärva syn på vikten av lidande när han träffar kärleken i sitt liv och hon får cancer och dör. Och han slås sönder då av sorg. Och kan inte alls förstå vikten av lidande. Så det är lätt när man inte lider att säga att det är viktigt att lida. Men jag står fast vid min övertygelse att jag själv vill inte vara ett roadkill på lidandets väg. Jag vill vara upprätt. Jag kan gå sönder, men jag vill aldrig ligga kvar efteråt liksom. En liten stund kan man ligga kvar. Man behöver ju inte tortera sig själv. Jag menar inte någon typ av livet i en uppförsbacke och sådär. Utan jag kan ju inte påverka det som händer mig. Jag kan ju inte ändra på det som kommer att hända eller händer mig. Eller har hänt mig. Jag kan inte ändra de här 9 fruktansvärda åren i min grundskoletid. Jag kan inte ändra på det. Härom natten vaknade jag av en fruktansvärd dröm där jag var tillbaka i högstadiet. Och jag känner ju inte de där känslorna till vardags nu. Men där i drömmen var alla känslorna av att bli söndersprängd varje dag liksom känslomässigt. De var helt levande. De finns kvar i mig. Så det som begicks mot mig då, det var fruktansvärt. Men det går inte att ta bort. Det går aldrig att ändra. Jag äger inte den förmågan. Så vad spelar det för roll vad jag gör med det då? Jo, det spelar ju roll i så mått att så länge jag håller det vid liv som om det fortfarande var ett pågående trauma. Om jag drivs av lusten att hämnas. Bevisa för dem att jag visst var någon. Eller att drivs av lusten och driften att glömma. Så håller jag ju det levande som om det faktiskt fortfarande pågick. Jag måste bara acceptera att jag blev påkörd där på vägen. Och en del av mig är skadad av det. Och en liten del av mig kommer nog aldrig att läka. Men det är jag nu. Och det finns mycket fint med mig. För jag är inget begränsat utrymme. Jag är ingen avgjord yta. Det finns mer av mig. Det finns så mycket plats. Oändligt med plats. Och jag kan lägga ner en annan tyngd någon annanstans och skapa ett nav kring det. Låta det få bli ett nytt nav, menar jag. Gå i omloppsbana runt en ny tung kropp i mitt eget universum. Jag behöver inte stanna i det hermetiskt slutna rummet tillsammans med mitt trauma. Jag kan öppna dörren och gå ut. Och det betyder inte att traumat försvinner. Eller det som traumat gjorde med mig då. Men jag är större än traumat. och rummet runt mig är större än att traumat egentligen ska få utgöra all plats. Och det tror jag är den största tjänsten jag kan göra med mig själv. Att acceptera att det tar inte slut. Universum växer runt oss hela tiden. Både på riktigt och på låtsas. Och jag kan välja vad jag vill vara. Därför jag har själv nycklarna. Och jag menar inte nu att det är lätt det här. Men det är en tankelek som man kan ägna sig åt. Och kanske en dag så blir den här tankeleken ett verktyg för att faktiskt göra det verkligt för en själv. Jag tror att det är så jag försöker leva. Jag tror det. Jag måste vara lite tyst nu. Det regnar på Äventyrsvargen. Och det blåser. Och det är plusgrader ute nu. Äntligen. Nyss var det minus 700 grader kallt. Och nu är det 700 grader varmt. Alltså det är väldigt, väldigt tvära kast, va? Nina sa till mig häromdagen, kommer du ihåg de här killarna som när vi var bodde på Söder och de här två killarna som det var typ 2 plusgrader och det blåste lite så här snöblandat regn. Och en av de här killarna sa, jag visste inte att det var fucking Alaska. Sådär. Och vi skrattade sådär för vi som kommer från mindre orter i Sverige liksom tyckte det var så löjligt det här stockholmarnas inställning till vädret. Och då sa jag, men du var inte med då, Nina, sa jag. Det var ju bara jag. Jag har berättat den här historien jättemånga gånger, inklusive i Somna med Henrik. Nej, jag var med, sa Nina. Jag har tydliga minnen av att det var du och jag. Och jag minns ju det som att hon inte var där. Jag gick ut från vår lägenhet på Ringvägen 79 på Södermalm. Och mötte två killar som sa, jag visste inte att det var fucking Alaska. Och jag skrattade åt det. För jag har minnen av när jag växte upp i Dalarna att det var 30 minus på vintrarna. Och att jag stod vid vedspisen i köket och försökte värma mig. Och visste att jag skulle vara tvungen att gå till skolan. Liksom. Jag menar, det är sant. Det är på riktigt så. Det är inte som någon hittar på. Ibland kom det en taxi och hämtade oss som bodde i Hökviken. Men ibland gick vi också. Eller jag minns i alla fall att jag gick. Och framförallt när jag började gymnasiet, då gick jag ju upp till bussen i Linghed. Det var ju 3 kilometer liksom. Och då skrattar jag. Det är otroligt. Och jag vet ju inte vem som har rätt utav mig och Nina. Jag tror ju att jag har rätt, men Nina tror att hon har rätt. Hon minns ju det här. Hon minns vad vi gick och hon minns allting. Och jag minns det också precis var jag gick och jag minns att jag berättade det här för Nina sen. Vem av oss har rätt? Skriv i kommentarerna. Vilka kommentarer? Jo, kanske om du lyssnar på YouTube. Vad var det jag pratade om? Jag satt väl och predikade som vanligt. Det är intressant för framför mig så är ju mikrofonen. Och mikrofonen ligger i sitt lilla mikrofonhus. Och över mikrofonen så har jag lagt en filt. En tung sån här brandfilt för att dämpa lite av ekot här inne. Och det gör att mikrofonen med liksom filten över ser lite ut som en så här en gammal medeltida munk med en huva. Och det är mörkt inne i huvan där micken ligger. Så det känns som att jag sitter ansikte mot ansikte med en huvudklädd munk som utan att visa sitt ansikte oavbrutet tittar på mig utan att röra sig. Jag tittar den här kåpklädde munken i ansiktet och munken känner vinddraget från min medelålders andedräkt. Och tillsammans så skapar vi det som just nu är Somna med Henrik, som just du somnar, just nu somnar till. Jag får ibland brev författade med gåspenna om att det är så fint när jag pratar så här personligt. Men jag, ibland blir jag orolig att det känns för introspektivt. Att det känns som att jag utgjuter mig. Men det fyller en funktion för mig också faktiskt. Det som inte kommer fram i sagoberättelseavsnitten och intervjuavsnitten i de här personliga, så är det liksom lite skönt ibland för mig. För jag får ut saker som jag inte visste att jag behövde få ur mig. Jag har en medlem i min familj som är sjuk just nu. Och det är besvärligt. Jag ska inte gå närmare in på det, för det känns väl för privat. Men det är besvärligt och tungt med sjukdom. Och apropå det här med de här känslorna som flyter i varann. Jag pratade med mina bröder om det här igår. Vi pratar om att man kan drabbas av känslor av skuld för att man går genom sin dag och är glad. Och samtidigt så ligger någon som man håller kär och är sjuk. Och då känner man, hur kan jag gå här och vara glad när den här personen är sjuk? Sjukare än liksom genomsnittet, så att säga. Så här borde det ju inte få gå till. Och det var så skönt att prata om det. Och varför går jag inte omkring och tänker på den här sjuka människan varje vaken stund? Varje sekund? Nu till exempel, sen jag satte mig och började spela in det här avsnittet, så har jag inte tänkt på den här personen mer än kanske en gång. Jag tänkte på det, på det innan, därför att jag tänkte att jag kanske skulle prata om det. Just för att det här är ett personligt avsnitt. Men så valde jag vägen via de mångskiftande känslorna. Är det inte ett otyg, så säg, att vi går omkring genom våra liv och tror att bara för att vi inte känner det som förväntas av oss, eller som vi förväntar oss av oss själva, så är det någonting fundamentalt fel på oss. Vad mycket onödig oro och ångest som det orsakar och väcker. Vad dumt det är. Man känner ju det man känner. Det är ju att känna någonting, är ju inte att göra någonting, att säga någonting, att skapa någonting. Att känna är ju bara precis just det, en känsla. Och vi lägger ju alldeles för mycket fokus och vikt vid vad vi känner hela tiden. Förlåt, det kanske är hemskt att säga så. Speciellt eftersom jag är en person som ju typ har skapat en karriär på vad jag känner. Men jag har sagt det förut i Somna med Henrik. Men jag menar, det är så mycket. Ta vilken tragedi som helst i världen. Människoskapad tragedi som helst i världen. Orsaken till denna människoskapade tragedi är ju alltid och utan undantag känslor. Någons eller någras känslor. Tänk om den eller de som valde att lyssna på sina känslor i det läget bara hade sagt: jag tror jag låter mina känslor få vara det de är just nu. För the greater good. Sen kan man väl säga kanske detsamma om allting positivt i världen också. Fast jag är inte säker på det. Eller rättare sagt, det är klart att det kanske finns en känsla bakom allt gott. Men det finns ju allt människoskapat gott. Men det finns ju också en tanke bakom det mesta goda. Nej, jag kanske flummar nu. Men okej, okay, om jag vill predika för något så är det... Jag vill predika mot avgudandet av känslor som det viktigaste på jorden. Jag menar inte att man ska förneka känslor eller ignorera dem eller trycka bort dem eller förakta dem. Men jag tror det vore viktigt för oss alla att sätta känslorna på en speciell plats i våra självbilder. Min ilska är inte jag. Min känsla av att ha blivit bortglömd. Min känsla av att ha blivit förstörd, skadad, sårad. Min känsla av att ha blivit omkullsprungen, förbisprungen, förorättad. Det är bara en känsla. Det gör den inte mindre viktig i sin egen värld med sina egna mått. Och känslor har implikationer. Men jag måste alltid veta om att det är en känsla. Ja, jag märker nu att jag upprepar mig. Det här har jag pratat om 6000 gånger. Men jag tycker samtidigt att det är ju värt att upprepa. Och i en värld när alla går omkring och är rädda för AI också, där känslor inte är viktiga alls, där bristen på känslor är det som skrämmer folk, kanske kunde vi hitta någon typ av korsbefruktning där. Det som vi som människor så lätt uppfattar som den kalla resonerande biten som tekniken står för. Det som vi upplever per definition som kyla därför att det inte finns några hormonrus i en dators beslutsprocess. Man kanske kunde hitta en korsbefruktning där denna citattecken kalla processuppbyggnad kan gagna vår känslostyrda aphjärna. Det är klart man kan göra mycket hemskt. Men det går ju också att göra fantastiska saker. Den där drömmen jag hade när jag var tillbaka i högstadiet. När jag vaknade upp med sån där att jag drog efter andan. Och så kände jag en sån där... Jag kände mig som jag gjorde när jag var 14 år. En... förtvivlan och en fruktansvärd ilska. Det hade jag glömt att jag var arg. Men det var jag väl förstås. Jag var arg för att jag var fången. Men jag har alltid tänkt att eftersom jag inte uppvisade den där ilskan, eftersom jag inte släppte ut den på de här lite klassiska sätten. Att jag slogs ju inte och skadade inte mig själv eller andra. Jag fantiserade och drömde mig bort. Men i det där fanns det ju en glödande ilska. Och den kom tillbaks. Den var väldigt icke-verbal. Det gick inte att sätta några ord på den. Den var som en naturkraft. Och jag liksom vaknade med den där känslan i hela min kropp. Det var som, du vet, man slår till på en cymbal liksom. Eller på, man slår till på en sån stämgaffel och lyssnar på det genljudet. Så var det som om hela jag var en stämgaffel av ilska. Och det var verkligen en ny känsla på det sättet att jag inte har känt den sedan jag kanske var 14 år. Inte så autentisk. Och då tänkte jag samtidigt, det här är en känsla. Och jag ska inte säga att jag lyckades så bra med det jag predikar här nu. Och jag vill också säga, får jag bara säga en sak apropå det här, att jag hela tiden refererar till mig själv som att jag predikar. Jag har alltså inga bilder av att det jag säger här spelar någon roll, eller jag har inget egentligen. Jag vill inte du ska tro att jag är en person som ser mig själv som en predikant, som någon som har ett budskap och så. Jag skulle vilja säga att det skiftar hela tiden och jag har ingen aning. Mitt uppdrag här är ju att låta munnen gå. Så jag vill bara att du ska veta det, att det här är inte någon slags självpåtagen guru-roll jag har här. Jag bara pratar, okej? Okay? Och en del saker som jag säger är kloka, andra är jättedumma. Och det är slumpen som styr. I alla fall så lyckades jag inte så bra med den där. Det som jag då säger att jag själv skulle vilja kunna, det vill säga betrakta känslan som just vad den är, en känsla. Eller rättare sagt, det lyckades jag ju med då. Och det är jag lite glad över, att jag kunde se den här känslan som just det. Det här är en känsla. Och den tar ju upp väldigt mycket plats nu. Jag skulle väl rent utav kunna sträcka mig så långt som att säga att den tar upp all plats i mig. Fast det inte stämmer. Och så det var ju oerhört svårt för mig att betrakta den som just bara det, en känsla. Men jag gjorde i alla fall ett försök. Och sen somnade jag om. Och sen vaknade jag igen och då var den borta. Därför att jag lät den få vara en känsla. En känsla som hör hemma i en tid som är borta nu. Det är över nu. Jag är inte mobbad längre. Och det är jag glad för. Ja, det är jag glad för, somna. Allting blir ju vardag såklart. Men nästan varje vecka så tackar jag mig själv och omständigheterna för att jag gick vidare från de där åren. Ja, vad ska jag säga? Nu är det så mycket ord i huvudet på mig att det är som en garderob full med skräp. Och öppnar man garderoben då bara kommer ut allting. Det går inte att styra liksom. Så jag måste nog ta en liten kringelikrok här. Och återerövra min svada. Som den här kända repliken i, är det Skilda världar va? Då säger ju Daniel så här till sin halvsyster där, vad hon hette. Sara, hette hon Sara? Anna, jag glömde bort. De var ju halvsyskon men det visste de ju inte först så de otuktade sig först. Och sen så visade det sig att de var halvsyskon från Skilda världar. I alla fall, den berömda repliken. Var ska du Daniel? Jag ska bara gå ut och återerövra min svada. De var väldigt kända, Skilda världar, för den här väldigt komplexa dialogformen. Där till exempel Bovallius kunde komma in då. Rebecca Bovallius kunde komma in och säga. Hur oförberedd ämnar jag nu redogöra för de översvallande känslor som etui min faders nyliga bortgång överföll mig under natttimmen. Så kunde hon säga. Samma tvekande inställning som jag nu. En gång för massa år sedan så var jag på en fest någonstans. Då hade jag gått ut scenskolan och var arbetslös och satt på den här festen. Någon kompis hade bjudit dit mig, jag vet inte vem det var. Då kom det fram en som var med i Skilda världar. Och jag blev så, jag var ju så himla sugen på jobb. Det var ju det enda viktiga för mig. Så jag satt där och lyssnade på henne när hon berättade om det där jobbet, hur det var att göra den där skitserien. Förlåt. Och jag var liksom, jag kände att hon var Gud. På andra sidan liksom Röda havet. Och jag stod kvar och hade inte förmåga att skilja vattnet från vattnet och gå över. Jag är glad att jag inte gav upp fast jag kände att det var över för mig under de där åren. Jag är glad att jag fortsatte. Men jag är lite ledsen på mig själv att jag tänkte att det där var målet. Ja. Nu tittar vi på en serie som finns på SVT Play eller någonting som heter Skolan eller Klassen eller jag vet inte vad den heter. Det är en serie från typ början av 2000-talet. Eller 90-talet kanske till och med. Och det är några kompisar till mig som är med där, men också han som var Daniel i Skilda världar och flera. Och alltså det är så dåligt, det är ju så dåligt så att det är roligt. Nina och vår dotter, de tittar på det där och så sitter de och skrattar för att det är liksom så, de skrattar för det är lite, det är så dåligt så det blir roligt. Men jag blir så illa berörd, för jag satt ju på den där tiden och längtade in i den där världen liksom. Jag ville vara han. Men det är så fruktansvärt dåligt. Så att jag förstår bara inte hur det har kunnat få bli gjort. Hur såg man på sitt värv efteråt? Och jag satt där och längtade in i det där och gick på auditions för att få vara med och blev ratad. Jag var inte bra nog för det. Så kändes det i alla fall. Det är såklart att det är ju komplexare än så. Och regnet strilar ner. Och jag är så glad att det regnar igen. Det är väldigt skönt att den där bitande kylan är borta. Den kommer säkert tillbaka. Och då ska jag vara där. Och stå mitt i den och säga, jag vägrar vara roadkill. Kom med mig. Kom till mig, kylan. Gör med mig vad helst du vill. Ety, jag kan icke kontrollera den. Dig, kyla, kung Bore. Som Rebecca Bovallius brukade säga. Kom med mig. Gör med mig vad som du vill. Ety, jag kan icke kontrollera dig. O, kyla, vördade, avskyvärde kung Bore. Var bor kungen? Frågade man när man letade efter kung Vinters boplats. Var bor kung Bore? Jag ber om ursäkt. Men jag har ju inte fått det här uppdraget. Jag har ju överhuvudtaget inte fått något uppdrag. Jag har inte hittat på det här uppdraget för att jag är Sveriges roligaste människa. Tvärtom. Jag har ju hittat på det här för att det är du som är Sveriges roligaste människa. Somna. Alltså i så mått då att du gör det möjligt för mig att fortsätta här. därför gör det mig rolig, alltså lugn på norska. Du gör mig rolig, somna. Och nu sover du förmodligen. Jag hoppas det, för det här har varit ett väldigt skruvat avsnitt. Inte skruvat i någon konstig, men skruvat på det sättet att jag vet faktiskt inte vad jag pratat om. Jag har glömt nu. Och så kommer det att stå i Facebookgruppen: Henrik pratade om bluttan blä i ett avsnitt. Vilket avsnitt? Och då vet alla utom jag, för jag har redan glömt vad jag har sagt. Och jag ska sluta nu. Det är som att jag inte riktigt vill skiljas än. Det blir liksom vardag igen så fort jag går ut härifrån. Men jag ska sätta på kaffe, ska jag göra. Det blir gott. Och spela in ett avsnitt av Vandra med Henrik ska jag göra också. Och har du förresten idéer på vad du vill att jag ska vandra i Vandra med Henrik, så kan du skriva till mig och berätta det. Jag tar tacksamt emot inspiration. Nytt är att det kommer att komma med gäster i Vandra med Henrik ibland. Jag kommer att prata med folk lite på samma improviserade sätt som jag gör nu. Alltså bara ibland. I Vandra med Henrik, alltså inte Somna med Henrik. Det här konceptet kommer aldrig att ändras. Men skriv gärna om du har tips. Och nu ska jag sluta. Jag måste sluta nu, för jag har ju lovat mig själv att jag inte får vara längre än en timma. Så sov gott, Somna. Var du än är.